Du lyssnar nu på en inspelning från seminariet Morgondagens avtalsrörelse, en jämställd historia, som arrangerades i ett samarbete mellan Nätverket Jämställda löner, Forskarnätverket Jämställda löner och Arena Idé. Läs gärna mer på www.njl.nu eller www.arenaide.se. Seminariet bestod av 3 delar, en inledning, en historisk panel och en framtidspanel. Den här delen är framtidspanelen med Heike Erkers, Marie Nilsson, Per Bard och Katarina Blomberg. Modererar gör Anna Danielsson Öberg. Missa inte de 2 andra delarna som du hittar via Arena Play, antingen genom valfri poddapp eller på SoundCloud.
Sådär. Jag måste säga att jag är djupt imponerad över disciplinen. Vi klarar det på med någon minuts tapp bara. Det är fantastiskt bra. Trots att vi är så många. Och det är lite trångt. Som ni ser så är det, har en ny panel redan intagit scenen här framme. Och jag ska presentera dem. Bredvid mig har jag Heike Erkers. Vi skrattar därför att jag har alltid sån tics med att hur jag ska uttala Heikes förnamn.
Nu fick
jag det hjälp och nu gick det riktigt bra. Heike är ordförande för Akademikerförbundet SSR. Bredvid Heike finns Marie Nilsson. Du är vice ordförande för IF Metall, som du heter numera sedan rätt så lång tid tillbaka. Bredvid Marie har vi inte Susanne Gideonsson, tror jag de flesta ser.
Finns inte det.
Utan Per Bard, handels- och avtalssekreterare. Susanna var tvungen att göra någonting annat och skickade istället Per, som ju dessutom har varit LOs avtalssekreterare. Eventuellt får du någon fråga om det så småningom, vi får se. Och bredvid Per finns Katarina Blomberg, som är den enda arbetsgivarrepresentanten idag i den här panelen. Du är förhandlingschef i Göteborgs stad. Och det är faktiskt ingen slump att du och Göteborgs stad är representerade här. Därför att som jag har förstått det, så av de här forskarna som är bakom nätverket, så anses Göteborgs stad vara en av dem som jobbar väldigt målmedvetet med jämställda löner, att åstadkomma det. Och därför tänkte jag att vi skulle börja med dig. När vi pratades vid inför detta så sa du att ni har arbetat med lönerelationsförändringar, som du kallade det, i 15 år. Frågan är till att börja med, vad är det och alltså, hur gör ni? Vad gör ni?
Vad gör vi? Ja, det kan man fråga sig. Och det är klart att när man står liksom med huvudet ner i detta hela dagarna som jag gör, så är det en utmaning att säga det på ett par minuter. Men jag ska försöka med det. Alltså det som vi har är att vi har en tydlig inriktning, jämställda och konkurrenskraftiga löner, som vi också har i vår budget, alltså i vår politiska mål, och det har vi haft i ganska många år. Och det är formulerat i fullmäktiges budget, och det är ju, alla ni som vet någonting om kommuner vet att fullmäktiges budget är en väldigt viktig handling för hur vi jobbar vidare sen. Men vi pratar också nu tydligt om att det krävs lönerelationsförändringar mellan sektorer på arbetsmarknaden. I kommunerna och även i Göteborgs stad är vi bra på lika löner. Folk som har samma jobb, alltså samma yrke, de har ju inga direkta löneskillnader på grund av kön. Däremot är det ju mellan våra sektorer, både inom kommunen och mellan sektorerna på arbetsmarknaden, som vi har ibland. Och det är ju ingen liksom nyhet. Grejen är att göra något åt det. Det som vi har i kommunerna är ju vård och omsorg. Vi har socialtjänsten, vi har förskola och skola. Och det är de områdena som är tydliga, traditionellt kvinnodominerade områden då. Vi jobbar också nu med att göra sambandet mellan budget och lön tydligt. Det blir ingen lön utan pengar, det är det enda man kan konstatera. Och det är där som själva kruxet sitter, skulle jag vilja säga. Om jag nu bara ska prata lite om redskap också, ska vi bara säga något kort om Göteborg, så är det kanske lite lättare att ställa det som bakgrund då. Vi har ungefär 40 000 anställda i stadens förvaltningar. 75% av dem jobbar inom vård, omsorg, socialtjänst, förskola och skola. Vi har en organisation med stadsdelar som hanterar de här verksamheterna, fritidsverksamhet, viss planverksamhet också. Och i övrigt har vi tekniska fackförvaltningar i huvudsak. Och då kan man säga så att 70% av en stadsdels kostnader är personalkostnader. 83% av de som jobbar i stadsdelarna är kvinnor. Så det är liksom bakgrunden till hur vi sen jobbar med de här sakerna då. De redskapen som vi har i det konkreta arbetet, det är ju, jag har jobbat med arbetsvärdering i Göteborgs stad i 15 år. Och det är en av grundbultarna för att i en stor organisation kunna göra de här bedömningarna för likvärdigt arbete. Vi kopplar arbetsvärderingen till varje anställd, alltså vilken befattningstyp man har. Och vi lägger det också i lönesystemet, så att vi kör vår lönestatistik utifrån de här intervallen vi har i arbetsvärderingssystemet också. Vi jobbar med inriktningsnivåer, inriktningsmål i siffror. Alltså vår lönepolitiska målbild som vi kallar det, och som är självklart för oss och som ingen annan vet vad det betyder. Men det är alltså siffror för, ja, det här målet ska vi nå på gruppnivå för de grupper där vi inte har nått det nu. De allra flesta grupper hos oss har redan nått de här målnivåerna, men vi har ju grupper inom de här sektorerna som jag nämnde förut som inte gör det. Och då är det ett uppdrag att jobba för att nå dit då. Och vi jobbar också för att hitta former för att finansiera det här. Alltså rikta pengarna dit där vi behöver göra satsningar. Och då har vi det som kallas för differentierad lönekompensation i vår budget då. Och sen har vi ju våra sifferlösa avtal som faktiskt möjliggör att vi kan rikta pengar på ett annat sätt än vad vi hade kunnat göra med bara generella avtal.
Och när du säger differentierad lönekompensation, så betyder det att en sektor kan få mer pengar för att ge en grupp mer pengar, ja, ett år?
Ja, man kan säga så här att vi kan säga att vård och omsorg har ett procentuellt sett på 10%-delsprocenten då högre lönekompensation. Det här är lite vanlig matte också. Jag tänker ibland att man glömmer det. Om man räknar procent på ett lägre belopp, så blir det en högre procent. Det är alltså vanlig matte är också bra i det här, tänker jag om jag
arbetsfördelning sa du. Alltså hur kan du ge några exempel på två yrken som ni jämför?
Ja. Alltså vi har ju yrken i olika nivåer, för vi jobbar också hårt med att vi ska visa att en undersköterska eller en sjuksköterska eller en socialsekreterare, alla de gör inte samma sak. De har olika svårighetsgrad i sina yrken, och vi har därför arbetsvärderat alla de här yrkesgrupperna som vi pratar om i två eller tre nivåer. Och det innebär att vi jämför till exempel ingenjörer och sjuksköterskor och lärare och socialsekreterare på olika nivåer. Och vi jämför undersköterskor och tekniker och hantverkare på olika nivåer.
Finns det något exempel där som du kunde delge oss, där man har, ja, inte vet jag, en undersköterska som har en motsvarande arbetsuppgifter som någon som man kanske inte kan tänka sig? Typ, inte vet jag, ingenjör kanske, eller? Ja. Finns det några sådana exempel där ni kommer fram till att innehållet i jobbet är likvärdigt?
Nej, alltså det man kan säga att i arbetsvärderingen så är det inte så att vi har samma intervall för personer med lång högskoleutbildning som till exempel ingenjörer och för undersköterskor som vi kräver gymnasieutbildning av. Så är det inte i hur vi bedömer jobben. Och det här är ett strukturerat arbetsvärderingssystem som vi använder. För det är också så att vi kräver mer av dem som har högskoleutbildning. Annars så vore det inte så himla stor idé att man gick på högskolan, tänker jag.
Nu har ni hållit på med det här i 15 år. Det borde betyda att ni har raderat ut de flesta skillnaderna.
Nej, det har vi inte gjort. Och det kan man säga så här att det här är ett långsiktigt arbete. Det går inte fort. Och det handlar ju om att det här ska finansieras inom det utrymme som vi har. Och det är dels utrymmen enligt avtal och att vi jobbar utifrån det som vi centralt har att hantera. Men det är också en finansieringsfråga för kommunerna. Vad ska kommunerna lägga sina pengar på? Det vet väl de flesta att det finns ganska många verksamheter där vi kräver högre kvalitet, mer service för egentligen mindre pengar.
Okej, okay, tack så mycket. Vi kommer återkomma till dig om en stund förstås. Per Bahr, du representerar då ett av LOs kvinnodominerade förbund. Men ni tillhör inte de som faktiskt ligger allra längst ner i när LO redovisar sina medellöner, utan fjärde, femte nerifrån typ. Alltså, hur ser du och ni på framåt nu? Hur ska, om man nu ska försöka minska de här skillnaderna, hur ska man göra?
Om jag hade det rätta svaret, då hade jag Nobelpriset, eller hur, Dima? Om vi hade den där modellen... Nej, det är bra. Men du skulle kunna göra det om jag hade svaret. Nej, men alltså, jag tror att det är så här. Jag vill börja lite grann. Jag tror att du nämnde det, att det går inte så jättefort. Alla de här frågorna handlar om att det är vad går att göra med de förutsättningar vi har? Och just nu så känns det som att det går inte att göra några relativförändringar överhuvudtaget med den modell vi har. Att vi har en industrisektor som har en roll att sätta ett märke. Och så har vi en arbetsgivarsida som mer eller mindre har tvingat ihop detta till en mer eller mindre räkneekvation igen. Med två decimaler. Och allt utöver det får man inte hålla på med. Alltså det är väldigt svårt att göra relativlöneförflyttningar. Och jag tror att där måste vi börja diskutera. Ska det vara möjligt? Vilka förutsättningar ska det ske på? Och jag ser ju den tid vi lever i nu och framåt. Att det här uttrycket att vi nu är lite, vad kallar det så här, vi är inte riktigt trädda på ett snöre på fackföreningssidan. Det är lite oroligt, var ska vi ta vägen med den kommande avtalsrörelsen. Det är ett uttryck för att många människor, inte bara de som jobbar i facket utan våra medlemmar, säger så här, det går för långsamt, det händer ingenting på det här området, vi måste göra mer. Och då tror jag att vi måste, det är inte bara då de grupperingar som står för jämställdhetsfrågan som sådant, alltså har kvinnorna hos sig, som måste vara med i den här diskussionen, utan även industrin, och säga så att ja, men vi har vår modell och den kör vi, utan man måste liksom bli mer aktiv. Jag tycker att det är för lite av den varan från industrins sektor. De säger så att det här är vi beredda att göra, men ingenting mer. Och jag tror att vi måste ha en bredare diskussion, kanske till och med bredare än på arbetare, tjänstemannagrupperna som så att då. Men det finns många saker som varje förbund och handel skulle kunna göra. Den har nämnts i den historiska återblicken då, att vi är, och då vill jag säga så här, Dag, du har varit med att skapa förutsättningar att inte gå och jobba med lokal lönebildning. Och det har mina företrädare också gjort då. I den meningen att vi har egentligen gjort en modell som handlar om att arbetsgivarna sitter och tycker om att man vill fördela ett utrymme. Och man har ingen bra diskussion om varför fördelar man detta utrymme. På vilka grunder får man de här högre ersättningarna. Alltså någon form av arbetsvärderingsdiskussion med ett fundamentalt överenskommet system lokalt ute, där alla vet att det är det här som gäller. När jag jobbar med de här frågorna så måste vi då få ut den här lönen och så vidare. Och där är våra motståndare i den meningen arbetsgivarna. Nej, men de vill att arbetsgivarna ska ha ett större enskilt inflytande över de här frågorna. Och då kommer vi att ha en sån här diskussion om att det är för lite pengar och att arbetsgivarna tycker att det är bara jobbigt för det blir bara tjafsigt efteråt. Och det är inte sundigt, för att vi skapar tjafs genom den här typen av system. Så jag tror att vi kan jobba mer med de lokala förutsättningarna för att jobba om lönesystem. Men det betyder ju inte att vi kommer att klara, om vi inte kan också göra relativfördelade förändringar mellan grupperingar, att vi kommer att se till att vi tar bort det som uppfattas som jämställdhetsproblemet. Det måste vi jobba med på mer övergripande sätt.
Men du sa att det var Dags fel. Men ni har...
Med de företrädare som var innan mig då.
Men ni... Det var min bekännelse.
Ja.
Men ni själva då? Har ni varit så aktiva när det gäller lönesystems...
Nej. Jag kan väl säga så här. Jag har en i salongen här som har bidragit till att gjort en ordentlig utredning åt oss. Och det är en svidande kritik mot Handelsanställdas förbund hur vi har jobbat med den lokala lönebildningen.
Varför har det inte varit bättre, tror du?
Ja, vi har nog inte... Alltså det har funnits flera olika orsaker. De goda krafterna har inte varit tillräckligt många i den meningen, alltså, som vill jobba med de här frågorna. Det finns en allmän inställning, tycker jag, i kvinnodominerade områden. Nej, men vi ska ha lika lön för allihopa. Alltså det finns en svårighet att börja diskutera det som Göran nämnde, att det kan finnas skillnader. Det vill jag påstå. Det är också någonting som vi måste jobba med. Att finna grupper är så här, nej, men jag vill inte ha mer än Stina, då är det orättvist. Fast det går att motivera skillnaden som sådana. Så att det måste vi också jobba med i förbunden. Och det har vi varit för dåliga med.
Okej. Marie, ni vill inte prata med de andra. Det är en förklaring till att det inte händer något. Det är ert fel.
Ja, antagligen. Som företrädare för den patriarkala riktkaren då, så vill jag bara belysa det igen som många inte känner till. Men det är att det fortfarande är så som Göran berättar. Att vi är, efter kommunala handel så är IF Metall LOs tredje största kvinnoförbund. Så vi har många kvinnor i vårt förbund också, icke att förglömma. Och vi ser samma mönster i vårt förbund också. Att avtalsområden där det finns många kvinnor, där är löneläget lägre, och ju fler män det är desto högre löneläge ser det ut så. Men att vi inte vill diskutera det, ja, så kan det upplevas. Men jag tycker vi diskuterar ganska mycket, men vi kanske inte diskuterar offentligt. Där det pågår mycket, väldigt mycket samtal oss emellan. Men sen att vi inte i slutändan kommer fram till något gemensamt, det är ju ett misslyckande. Men att det bara skulle bero på IF Metall, det känns ju lite orättvist, för det liksom krävs några fler för att man ska dansa än bara ett förbund. Så. Men som sagt, vad jag tror, ni har beskrivit mycket här tidigare, att det handlar om, jag tror att det är, vi måste göra massa olika saker, men det är svårt att göra relativa förflyttningar i större steg för stora grupper på en gång, utan här måste vi jobba mer. Alltså mer långsiktigt och plocka ut grupper som man kan stega upp efterhand så, för att klara det här. Sen vi diskuterar gärna om det finns någon annan möjlig lösning till, någon alternativ till industrinormeringen. Plocka in fler grupper i normeringen, men det måste samtidigt vara... Alltså en bredd där nu är industrinormeringen är ju inte bara industriarbetare, utan det innefattar ju också TCOs största tjänstemannaförbund, Unionen, SACOs största förbund, Ingenjörerna. Så att det går ju över liksom hela sektorn så att säga, och det är det som är viktigt, att hitta något sånt som kan vara normerande. Sen är det i slutändan så att vi lever i, alltså den realiteten, den här som Erik pratade om inledningsvis, att det är ju faktiskt en realitet att vi är väldigt exportberoende, och att det är exportindustrin som genererar ganska mycket av det som sen ska bedriva en bra offentlig verksamhet av, och det kommer vi liksom inte ifrån hur gärna vi än vill, men, och det går inte, det är inga kommunicerande kärl så att man kan fördela pengar mellan de sektorerna mer än att man gör något i skattehänseende då.
En sak du sa, att ni är LOs tredje största förbund, och vi brukar, Göran sa det och du sa det också delvis, att ni har lönesystem som ni är stolta över, eller som då är tydligare med vad som lönesätts och så. Men om det nu är så att då kvinnorna också, era egna kvinnor och representanter, era egna medlemmar som är kvinnor, också där är det de som kommer sämst ut ur de här systemen. Så hur bra är de egentligen då?
Fast det ser olika ut genom olika branscher kan man säga. Det ser olika ut i olika branscher. Det ser olika ut genom olika företag också. Inom olika avtalsområden. Så att det finns ju avtalsområden där vi har en väldigt, väldigt liten skillnad mellan kvinnor och män. Men sen finns det, vi har ju tvätteriavtalet till exempel. Där vi har industrins sämst betalda. Men den är kvinnodominerad. Och det hänger ju såklart ihop med det som vi sällan vill prata om. Den bärkraft eller betalkraft som branschen har. Det är ju en väldig skillnad på vad tvättindustrin kan betala i löner gentemot vad processindustrin kan betala till exempel. Så att det ligger ju mycket i det här också, att vad man jobbar i för bransch.
Okay. Tack, vi återkommer till det. Heike, Erik, vad sa du? Det fanns vissa förbund som eroderade industrins roll. Och det var de som har sifflösa avtal. Så du tillhör de här som eroderar ditt förbund. Heike.
Men det trodde jag riktigt Karin gjorde. Ur ett jämställdhetsperspektiv i alla fall.
Nej, ja, det kan du tänker på de icke-nivåangivna avtalen.
Ja, det vi brukar säga.
Sifflösa. Ja, precis. Ja, men så alltså, Akademikförbundet SSR organiserar ju i huvudsak en stor andel kommun- och landstingsanställda medlemmar. Men vi finns ju också på alla sektorer, så vi har ju erfarenhet av alla typer av avtal, både på privat sektor och i statlig sektor och andra. Och vi har ju hamnat i en situation där trycket är väldigt högt, och det kan vi inte minst se faktiskt idag. Man kan inte öppna en tidning idag mer än att man vet att det saknas socialsekreterare. Vi har kommuner som faktiskt inte löser ut sitt uppdrag. Vi har en jättestor flyktingutmaning som vi står för, ett öppet Sverige, där vi också har en situation där vi saknar dem, eller kommer att sakna den personal som faktiskt ska utföra det här arbetet, våra socialarbetare och våra socialsekreterare. Och trycket har ju varit väldigt högt i våra fackliga rörelser till att nu måste någonting hända, att det går för långt. Det är precis det vi säger. Och det ledde ju också till att då får vi pröva den här vägen att hantera och se vad vi kan göra. Men jag vill också säga så här att Akademikförbundet SSR har alltid också tyckt att industrinormen har tjänat ett syfte och att det finns en stabilitetsfaktor, att vi har tyckt att det har varit bra. Samtidigt som när trycket är för högt och för hårt och att det går för långsamt, då måste vi ut på banan och se över det. Och då kanske man kan fundera på, vad vi kallar det? Erodering. Ja. Det är väl som vid förlossning, att när förlossningen går dåligt och barnmorskan kommer med sugklockan, då brukar bebisen komma ut i alla fall i slutändan, för det väljer man inte uppleva. Så frågan är om den här, som man kan uppfatta en oro när det gäller avtalsrörelsen och de krav som ställs, att det kanske ändå kan leda till att vi får se över den, alltså hur skulle en sån här konstruktion kunna se ut framöver. Frågan är, när kommer vi till bordet och gör det, och vem gör det i så fall?
Ja, framförallt det senare. Vem ska göra det?
Mm.
Jag tänkte vi skulle ta ett varv och kolla. Är ni rätt? Alltså, det låter som att ni anser att industrinormen är bra. Bara ni slipper följa den.
Ja, det kan man säga. Nej, men säg så här. Det är alltså så att alltså, vi har en värdediskriminering på svenska arbetsmarknad. Och jag tror att om man tittar, vi har ju följt Göteborgs arbete med arbetsvärdering. Det tycker vi är väldigt förtjänstfullt, för det är inte många som gör det. Vi pratar mycket om jämställdhetsplaner och jämställdhetskartläggningar. Men när det gäller arbetsvärdering så kan man ju ändå se yrken i förhållande till varandra. Och jag är helt övertygad om att man kan se skillnader inom ramen för välutbildade kvinnor eller kvinnodominerade yrken jämfört med välutbildade män och manligt dominerade yrken. Att man ser skillnader i det. Det är jag nästan helt övertygad om när jag tittar på det. Eller så är det. Och då kan man ju säga så här, hur länge ska tjejerna, eller de män för den delen som jobbar till exempel som socialsekreterare, hur länge är de beredda att vänta? Nej, det är de inte, för nu går de. Och vart går de? Jo, de går över till bemanningsföretag till exempel. Inte bara till bemanningsföretag som köps av kommunerna för skattefinansierade medel. Och vad får man där? Man får 10 000 mer i lön. Det är inga 5 000. Idag har vi lönespridning på 5 000 generellt inom socialsekreterarkåren. Från den som kommer in tills man slutar. De får 10 000 så. Och det kommer ju leda till att kommunerna nu kommer hamna i ett läge av att ska man klara av att ha en stabil verksamhet, uppfylla socialtjänstlagens intentioner, här är en stark myndighetsutövning dessutom, då måste man ju få in folk igen. Och då räcker det inte bara att få in de nyexade som kommer till lite lägre löner för de nyexade, utan man måste ha kvar kvalificerad profession.
Och där har man ju en stor utmaning. Var det svara på frågan?
Nej, det är inte riktigt. Det var därför jag drog ut det andra. Men jag gör så här istället. Katarina, utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Alltså nu är ju dina chefer, nämligen SKL, de är ju inte här. Så att du, jag utser dig till SKL lite.
Ja, får se vad den rollen tar jag inte riktigt på.
Men är det... Alltså du verkar ju tycka att det är jättebra med avtal utan siffror för att skapa en flexibilitet hos er. Att flytta pengar lite som...
Nej, men alltså... självklart är det ju så att de här avtalen... Vi brukar kalla det utan garanterat utfall. Mm. För utan siffror är ju noll. Och det är inte våra löneavtal. Utan det är utan garanterade utfall. Och det är öka flexibiliteten när man har en stad som vi har. Och som de flesta kommuner har. Där man är organiserad utifrån att vi har olika uppgifter. Och vi har en segregerad arbetsmarknad. Då är de här avtalen bra. För att göra åtgärder i det här med jämställda löner. Och att vi jobbar med jämställda löner, det är också en sak för att vi behöver kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens på sikt. Men, alltså det, och precis som andra har sagt, det är en lönsamhetsfråga. Det här är också en lönsamhetsfråga för kommunen. Vi måste på kort och lång sikt kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens.
Men är det möjligt för er att ha den här typen av avtal utan en norm som ni kan förhålla er till?
Ja, nu har vi en norm som vi förhåller oss till ganska ordentligt kan man säga. Och, det innebär ju också att den typen, och vi har också en kommunal ekonomi att förhålla oss till. Så att vi kommer alltid att ha en ekonomisk situation att förhålla oss till. Som inte kommer att göra så här att vi kan fixa det här på ett par, tre år. Det är jag helt övertygad om. För det sambandet mellan skatt och välfärd finns inte ännu så att vi skulle kunna ha den typen av ekonomi för att lösa det här så snabbt.
Per och Marie, som ni, LO är inte så förtjust i, och LO-förbunden, och ni, inte ni som förbund vad jag vet, så förtjust i det här med avtal utan siffror. Om man ser det utifrån ett jämställdhetsperspektiv, hur är det någon skillnad då, vill jag säga, om man ser hur Heike sätt att argumentera här?
Nej, alltså jag säger så här, siffrorlösa avtal eller siffror, ja, nollavtal och så vidare, de skapar någon form av friåkning vid sidan av, där man inte tar något ansvar för hur lönebildningen i stort i Sverige ska fungera. Och då får vi ju, riskerar vi med, vi får inte automatiskt, men vi riskerar att få glidningar av grupper som uppfattas utav marknadskrafterna ta sig platser och förflytta sig relativt sett, och som skapar förändringar bland andra grupper att bete sig. Och jag skulle vilja komma tillbaka även till den här diskussionen om man ska då peka ut grupper eller någonting sånt där. Ja, det kan man göra om vi vet att alla på marknaden är överens om att den där gruppen ska ha den där extra tilldelningen. Då funkar det, för då kommer ju alla att acceptera det. Men det finns inte en sån gemensam acceptans. Så att modellen att börja prata om en utpekad grupp startar istället en jävligt farlig väg för arbetsmarknadens parter, som sätter igång och triggar förutsättningar för kompensationsdiskussioner. Och vi vet hur kompensationsdiskussioner har lett tidigare på svensk arbetsmarknad, vad det har gett till. Och vi får också en, tror jag, en tid om vi går den vägen, om vi väljer den vägen, att få en ganska, utifrån svensk perspektiv så har vi varit oerhört återhållsamma med konfliktåtgärder. Det kommer vi ju se en helt annan situation av. Fast både på LO-sidan och på tjänst.
Men om jag ska vara lite taskig och ta upp din tidigare roll då, när du var LOs avtalssekreterare 2007, då pekar man ju ut en grupp, nämligen kvinnor, och sa, nu ska det, så då funkar det ju.
I familjen LO så höll vi ihop nästan.
Jo, men du säger att det här med att peka ut grupper inte funkar, men man har använt den metoden.
Ja, alltså att säga så här, könet och hela den gruppen som sådär, det tror jag. Men sen var det ju en diskussion hos oss då på min tid. Hur skulle man då se till att de grupper som verkligen var värdediskriminerade fick de pengarna? Och det hade vi ju rätt svårt att hitta en lösning på. Så det måste jag erkänna, att vi levererade inte det fulla svaret på den tiden.
Marie, sifferlösa avtal i ett jämställdhetsperspektiv.
Ja, nej, vi tycker ju det är problematiskt för alltså, hur stor mängd av arbetsmarknaden kan ha sifferlösa avtal innan vi alltså, ruckar på normeringen. Innan den inte har spelat ut sin roll. Så det är väl, men sen det här med, sen har jag lite, det finns föreställningar om hur det ser ut sifferlösa eller om man har siffrorna i riksavtal. Alltså, vi har ju olika konstruktioner av avtal inom IF Metall där du kan mycket väl du har ett riksavtal men sen sker ju fördelningen på lokal nivå så du jobbar ju med en fördelning på samma sätt i alla fall men du håller det inom en ram så att det är så svart och vitt när vi diskuterar på något vis att antingen sätter man lönerna centralt och så är det som går ut lokalt. Det är ju inte så det funkar hos oss. Utan man jobbar ju med lönerna lokalt ute för att kunna lyfta vissa grupper och så. Och jobbar med lönesystem. Och jag skulle bara vilja komma tillbaka till att vi är så stolta. Det är ju inte så att det är tillbaka till gamla Metalls tid att man var så fantastiskt framgångsrik och så. Utan det var ju verkligheten som tvingade oss till att jobba med lönesystem därför att de gamla kortslönesystemen avskaffades och då var man ju tvungen att hitta på andra sätt att kunna plocka ut lön och då skapades lönesystemen och det är kanske det som inte andra grupper har befunnit sig som har liksom tvingat fram det arbetet på det viset så att det handlar inte om att realiteten har liksom tvingat oss till det och det är kanske sånt som krävs ibland.
Om ni då är överens om sifferlöst som att det inte är bra. Ni har en annan sak som ni kanske inte är lika överens om, det är hur man ska hantera löneglidning. Alltså om man träffar ett avtal centralt och så blir det på en nivå och då är det samma eller till och med Handels kan ha lite högre procentuell nivå och sen när avtalsperioden är slut så har ni ändå fått mer för att ni får ut lite mer lokalt. Hur ska man utifrån ett jämställdhetsperspektiv, måste man göra någonting åt detta och i så fall vad? Här.
Ska jag börja? Ja. Det här är klart att löneglidning är ett bekymmer för att det finns grupper som utav både den att man inte jobbar lika mycket med lokala lönesystem inte får den här effekten utan man får det centrala utrymme som tilldelas. Man har inte kanske marknadskraften i ryggen, får inte löneglidning utav det. Och då är den gruppen, man får förlita sig på det centrala avtalet. För finns det grupper som har både marknadskraften i ryggen, kanske en del av lönesystem som skapas med det vi menar, alltså accepterad löneglidning, det som gör att jag har blivit mer produktiv, jag har liksom ökat min liksom insats och så vidare, utvecklat mig i mitt jobb och den typen av löneglidning, den är vi ju inte oense om att den ska ske. Men den här som sker utav bara, okej, man byter jobb och så höjer man lönerna den vägen. Där finns det ju lite olika syn på vad, och det är en svår ekvation, det är svårt att genomlysa, det blir ett faktum i efterhand. Och förr hade vi ju alla dessa fuggar och så vidare som vi tog hänsyn till. Jag vill inte tillbaka till det. Där man skulle kompensera sig för att någon annan grupp hade fått en löneglidning på olika sätt. Det är en svår fråga. Jag tror inte att vi på det här seminariet kommer att hitta en modell. Men vi har lyft fram den i LO-sammanhang, alltså gemensamt, att peka på att det här måste vi ägna rätt mycket kraft åt att hantera. För att löneglidning i sig som inte är till gagn för utvecklingen, den måste vi hantera bort.
Marie, ibland pratas det om att de som löneglider inom LO, då, familjen, borde liksom hålla igen lite för att låta sådana som inte, de förbund som inte löneglider lika mycket komma i kapp.
Alltså, historiskt sett så har ju det förändrats ganska mycket, vill jag säga, inom våra branscher. Vi har väldigt lite löneglidning på det viset numera.
Högre arbetslöshet var teaterlist.
Ja, men det är också det har skett en stor förändring på det området inom våra branscher, vill jag påstå. Vi har den löneglidningen som förekommer i att man liksom klättrar i system och så, men att man får ut särskilt mycket mer lokalt än de centrala avtalen säger, det är de tiderna är förbi.
Okej, jag tänkte byta spår och ta upp en annan sak, nämligen Medlingsinstitutets roll i de här sammanhangen. För några år sedan så, Heike, så var du med bland sex kvinnodominerade förbund, som krävde att Medlingsinstitutets instruktion skulle ändras. För ni tyckte att de hårdtolkar sitt uppdrag och ger inte ut, det innebär att det finns inget utrymme för relativa förändringar. Men det blev ingenting av det där, och ni samarbetar inte så mycket längre än de där sex förbunden. Vad hände?
Som det kan bli.
Ja. Nej, men jag tror att situationen på, när vi pratar lönebildning och hela det här, alltså, vi har ju nog hamnat i ett läge att vi väldigt starkt inom förbunden nu driver våra frågor. Och det, jag viftade förut, vi har ju faktiskt en, vi pratar industrinorm, men vi har ju politikernorm. Alltså lärarfrågan är ju faktiskt rätt viktig nu. Vad händer, apropå kompensationskrav, den, hela den situationen, det är jätteroligt att läraren har ett starkt politiskt stöd, men det ställer ju till det för oss inom ramen för våra förbund, och det tror jag alla förbund inom kommunlandstingssidan känner av, kanske något förbund inte, men de flesta av dem som är kvinnodominerade märker ju av det här väldigt starkt, och det är en oro i leden, och det är klart att det som händer nu, det är ju att vi sluter oss kanske mer inåt och jobbar med våra egen verksamhet, våra egna medlemsstrukturer, våra egna sektorer och försöker hitta väg. Men det är inte riktigt sant jag säger, därför att det är också så att vi samförhandlar, Akademikförbundet SSR samförhandlar ju inom ramen för OFR med Vision, och vi har ett samarbete kring det här. Men den här konstruktionen som fanns för, det var ju 5-6 år sedan när det var, där vi ändå över sektorerna då, eller över, ja, mellan facken då, LO, TCO och Saco, hade en samlad strategi, den behöver vi ju få tillbaka. Men det räcker ju inte att det bara är de kvinnodominerade förbunden som sätter sig och resonerar kring de här frågorna, utan det behöver vi göra tillsammans och överlag. Och vi har ju haft lite försök till det här. Vi har ju bland annat den här samlade, när alltså Sveriges samtliga fackföreningsordföringar träffade tillsammans. Vi hade en sån träff för något år sedan. Handlar om jämställda löner. Det är ett steg framåt att liksom börja fundera lite. Men vi har olika bilder. Så det där är egentligen en väldigt känslig fråga du ställer till mig som företräder kvinnodominerat förbund. Där det finns en bild av att vi kvinnor är supersolidariska med varandra. Ja, det är vi. Men samtidigt är det så. Jag kan ju se mina medlemmar håller på att rösta med fötterna. Det vill säga att de lämnar jobb där, för att nu är de förbannade och går vidare. Och vi ställer också väldigt höga krav på mig som ordförande och vårt fackförbund att reda ut det här och hantera den här frågan. Och jag tror att det här, jag har liksom bara sett början på det här, den stora utmaningen, det är ju SKL, jag lägger inte det på kartan, men SKL måste ju fundera på hur ska man lösa det här. Och det har ju funnits tankar om att lösa situationen för offentlig sektor och välfärdssektor. Att kunna mobilisera så mycket kraft så att man behåller den personal man faktiskt behöver förklara av sitt uppdrag. Och hur det här ska se ut. Och jag vill ju hävda att det handlar om underfinansiering också. Kopplat till hur mycket får välfärdssektorn faktiskt kosta eller inte. Det är ju en fråga i det också. Jag började med att ställa en fråga.
Ja, Medlingsinstitutet, ja.
Ja, nej, alltså, ytterst är det ju, jag hade väl hopp och tro att bara Claes Stråth gör rätt så kommer det här ju funka. Det har ju Claes lämnat dessutom.
Jag tror ju att Medlingsinstitutets uppdrag, den är som den är. Vi får ju, det är arbetsgivaren som har ett ansvar för lönen när det gäller våra medlemmar. Och vi hade väl en önskan då om att Medlingsinstitutet mer skulle beskriva situationen och verkligheten på ett sätt som vi kände igen oss i. Till exempel att se strukturella löneskillnader och värdediskriminering mer synligt. Det gör vi inte i den statistik till exempel som vi får tillbaka. Det har jag debatterat kring. Men ytterst så tror jag egentligen att vi med arbetsgivaren faktiskt skulle kunna se det här. Det är ju inte okända fakta, utan det är mer vilken strategi ska vi ha för att lösa ut det.
Men kritiken,
och Medlingsinstitutet sätter inga löner.
Nej, men kritiken handlar ju om hur Medlingsinstitutet agerar vid konflikter till exempel. Att en medlare inte får...
Precis.
Alltså,
där kan man ju önska att det skulle kunna finnas ett jämställdhetsfokus och se hur skulle vi kunna lösa den här frågan där. Absolut, så är det ju.
Jo, men den kritiken finns kvar.
Ja, absolut.
Okay. Får jag bara fylla på med det? Alltså, man kan ha mycket uppfattning om en statlig myndighet som ska övervaka och hjälpa till att parterna sköter sitt. För det är det de är till för. Mm. Vi, i varje fall från handels sida, säger så här, vi vill inte ha någon statlig inblandning. Så, alltså, vi vill inte ha med dem att göra, om vi kan undvika det. Och skälet till att vi hamnar, eller förbund hamnar med att Medlingsinstitutet blir inblandade, det beror ju på att parterna missköter sitt ansvar för förhandlingarna. Man förhandlar inte botten, man ser till att liksom bara sitta på låda och vänta tills att allting, och så får medlemmarna ta över istället. Då. Och det är ett ansvar både för de fackliga organisationerna, men i synnerhet för arbetsgivarna, tycker jag.
Men när vi väl är där då i en medling, det här av kurant, vad heter det, kurant?
Motvaluta.
Motvaluta. Har ni råkat ut för det?
Det är klart att vi gör. Det gör vi alltid.
Varenda gång.
Ja. Jämt.
Han har sett till att få bra bit av. Ja, 15-16.
Och hur, alltså, nej, vad ska man, är det rimligt eller?
Nej, det är klart att det inte är rimligt. Precis som Ingmar sa, vi kan inte byta 150 kronor mot maktförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är liksom omöjligt ur ett fackligt perspektiv. Men alltså, det blir lite löjligt att det är klart att vi hamnar i det läget att när vi kräver mera i den meningen, alltså vi kräver vad andra får ut i kronor än i procent eller mera, så blir det ju så att arbetsgivaren säger, ja men okej, okay, det kan vi ställa på, men då vill vi ha någonting förändrat i avtalet. Alltså förändringar av våra avtal, de pågår ju jämt och ständigt. Vi har ju saker som vi vill byta saker med varandra. Och sen finns det saker som arbetsgivaren kommer eller vi kommer med som vi inte vill byta. Och det där pågår i förhandlingarna hela tiden. Och det är en bedömning vi får göra vid varje gång. Och det är klart att någonstans går ju när man kan skifta eller inte skifta saker med varandra. Och då får man ju bestämma sig för, är det här ett sånt läge att vi säger nej? Och är det ett sånt läge där vi säger så att, ja men då måste vi också gå till att säga att då blir det inget avtal.
Ja.
Precis.
Men egentligen, alltså, om jag förstår det rätt, du säger det att utifrån igen då, det perspektiv vi har idag, nämligen jämställdhet och jämställda löner. Det är inte medlingsinstitutets fel, utan det är parternas.
Ja, men alltså, om vi säger så här, om vi tror att medlingsinstitutet skulle vara den goda fen att sköta detta. Varför har vi inte sett, då kan de sköta det åt oss. Vi parter behöver inte hålla på med.
Katarina, har du någon åsikt om medlingsinstitutet?
Nej, jag vill inte ha det. Men jag har en annan sak, en liten sakupplysning. När du pratade om avtal utan garanterat utfall så låt. Jag vill bara säga så här, det är inte så att Göteborgs stad har löneökningar som avviker från löneutvecklingen i samhället. För det är inte så det fungerar med avtalen och den kommunala ekonomin. Ja, jag vill bara vara tydlig med det, för man skulle kunna få det intryck.
Heike, du ville säga något, men Marie, vad har du för uppfattningar om medlingsinstitutets roll när det gäller just den här frågan?
Jag har precis samma uppfattning som Per har. Det är parternas arbete. Och sen är det en massa olika saker man måste göra. Både på makronivå men också på arbetsplatsnivå.
Okej. Okay.
Nej, men jag menar, det jag uttrycker det är ju frustrationen som finns inom kvinnodominerade förbunden. Det är ju självklart så. Vi vill ju inte heller att politiken och staten ska ge sig in. Precis som vi också då i fråga. Liksom, när man ju också lägger lärarnormen som vi har haft hållande. Men jag vill bara säga att det finns ju smittoeffekt i byteshandel inom industrin eller på från privata sektorn över till offentlig sektor. Och det betyder ju inte att den smittoeffekten då, till exempel på pensionsavtal, leder till att man samtidigt höjer lönerna och säger till att, för det är redan lågt lönesatta grupper. Och finns ju en tendens, tycker jag, både inom stat och kommun och landsting, att nu ska man efterlikna den privata sektorns avtal. Och ja, visst säger vi, men vi har ju avstått rätt mycket lönemedel, i alla fall i lönenivåer. Vår startsträcka är väldigt lång, vi har låga löner i förhållande till att vi har välutbildade människor. Eller oavsett vad, kompensera upp oss då i förhållande till det. Nej, det finns ju inte. Så smittoeffekt, och det här är ju en utmaning för oss inom offentlig sektor att faktiskt jobba med. Och besitter jag, staten har precis tecknat en nytt pensionsavtal inom kommun och landsting. Och det var ju inte helt enkelt, det kan man ju nog säga. Men man sitter på något sätt i en sån här feta komplin-situation. Och då säger jag så, okej, okay, ska vi göra det? Då vill vi ha in pengarna igen. Då vill vi höja lönerna, höja nivån och skapa lönespridningsmöjligheter och karriärmöjligheter. För det tror jag är grunden till att kunna jobba vidare. Jobba med professionerna, titta på hur de ser ut och hur kan man jobba med att liksom hitta delar av karriärer och förändringar inom yrkena.
Det är sagt mycket här. Det talades om behovet av ökad lönespridning, lönesystemsförändringar. Ingmar konstaterar att vi allihopa är förblindade i princip av industriavtalet och kan inte tänka nytt. Var finns det nya? Eller var framåt nu då? Vi vet att en knördig avtalsrörelse väntar. Ser det ut som i alla fall. Åtminstone är det ovanlig därför att det inte finns någon LO-samordning. Vad skulle vara det viktigaste som kan hända den kommande avtalsrörelsen och några avtalsrörelser framåt för att vi ska ta något tydligt steg för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män? Det är en enkel sån här fråga.
Men jag kan börja. alltså, det är klart att industrins förmåga att träffa avtal och med det träffa ett märke i den kommande avtalsrörelsen kommer självklart att innebära att alla parter, eftersom vi inte trädde på LO-sidan på ett snöre, då, så kommer vi ju att positionera oss och förhålla oss till det. Då kan jag säga, min bild är i varje fall så här, det kommer vara en del som tycker att det där låter rimligt, eller vi kan följa ungefär, kommer en del säga. Andra kommer säga att det där är inte rimligt, vi tycker att det borde vara något annat, och har sådana uppfattningar. Och det kommer ju skapa en del spänningar, i synnerhet i systemet när vi ska ta hand om det här. Då. Men jag tror att när du pratar om, vad ska vi se då? Jag tror att det är så här, industrins position med nu då industriavtalet som grandfinal på egentligen hela industrisektorns framväxt under 1900-talet, och vi nu är på väg egentligen från ett så tydligt industrisamhälle som det har varit och mer in i ett tjänstesamhälle, så tror jag att vi måste inom en rimlig tid börja diskutera vilken position kommer industrins roll att vara och vad, vilken tyngd får den i både i den meningen att den är, som många säger så här, en minskande skara. Men den har också, som man måste ha med sig, en extremt stor ekonomisk viktig position för vårt samhälle. Och jag menar, då måste man väga de här sakerna. Man kan inte bara säga så här många jobbar inom industrin eller nära industrin. Det har inte bara effekter, utan vilken kraft, vilken ekonomisk tyngd har också där. Och det måste vi förhålla oss till. Och då tror jag att det är så här att en större diskussion om fler som kan vara med och påverka hur en sån krets, en sånt område kan vara, kallar det, mer märkesättande eller något. Och då tror jag att det är så här, och det säger IF Metalls företrädare ständigt, det finns andra områden, grupper som borde kanske vara med här också, som har, kallar det då, någon form av internationell kontaktyta eller påverkan. Och det, jag tror att i det spåret ska vi börja liksom leta. Finns det något mer? Kan vi skapa en tyngd för att det här blir... Och då kommer det ju uppstå, om fler ska vara med där, så kommer det uppstå att då, om vi är lite slarviga nu och säger så här, då är det inte IF Metall eller någon annan enskild förbund som kommer vara den som säger vad det ska vara, utan då måste det vara fler som blir överens om hur det ska vara. Och då tror jag att vi kan bredda diskussionen och stå lite stagare.
Påverkar det jämställda löner?
I högsta grad, tror jag. För då kommer ju grupper som har de frågorna med in i den här inre kretsen, inre diskussionen, som kan påverka hur ska vi hantera de här frågorna. Jag säger inte att det kommer bli lätt, men det kommer bli en diskussion som man måste ta.
Marie, du får tänka 3 sekunder. Så säger jag istället till Katarina, när vi pratar i telefon så konstaterar du, ett bekymmer är att detta tar tid, det ni håller på med. Det går för, jag fick känsla av att du nu tyckte att det går för långsamt.
Nej, men alltså det vi lyckas väldigt bra med det systemet som vi har är att vi håller jämna steg. Det är inte självklart att göra det, skulle jag vilja säga. För det skulle kunna vara lika gärna så att vi tappade med våra yrken som är kvinnodominerade. Det gör vi inte. Vi knappar in lite grann, men det tar lång tid. Och det är ju så, precis som Heike säger, att det är medlemmar som är otåliga i era förbund, och det är våra medarbetare. Vi behöver kunna kompetensförsörja kommunerna. Det är en absolut realitet på kort och lång sikt, och vi har jättemånga intressanta och roliga jobb. Det är sällan någon som pratar om, men de flesta som jobbar hos oss gillar sina jobb och vill gärna ha dem. Men vi vill också gärna att de jobbar kvar hos oss. Och vi behöver behålla våra medarbetare som har erfarenhet. För att det finns en hel del jobb hos oss som är ganska svåra. Och där man behöver ha jobbat ett tag för att klara av dem. Vi har 50% av våra medarbetare har högskoleutbildning. 40% har yrkesinriktad gymnasieutbildning. Det är de kraven vi har i kommunerna idag. Vi behöver kunna behålla dem.
Marie, Per sa att ni brukar säga att det är nog fler grupper som ska in. Du kan ju berätta vilka ni vill vara in.
Nej, men det finns, alltså, man säger att det är färre människor som jobbar inom industrin idag. Men det är inte så väldigt mycket färre människor om man tittar på de yrkeskategorierna som istället räknas i servicesektorn numera, som ingick i industrin tidigare, som som servar industrin med olika saker eller är nära kopplade till industrin, är kunder till industrin så att säga. Så där finns det ju ett antal grupper. Så det tycker vi ser gärna att det är fler som är med och tar det här ansvaret, för det är inte så himla roligt alla gånger att vara ensam och hålla den här ledartröjan eller tvångströjan, vad man nu ska kalla det. Så det, jag tycker vi ska fortsätta de diskussionerna, men det är inte någon som har ställt sig först i kön och sagt att yes, ni vill vara med. Det känns inte så, men ni är välkomna. Så att det tror jag. Också. Sen skulle jag säga något mer också. Men alltså det bygger ändå slutändan på något vis. Att det handlar inte bara om IF Metall, utan det är Unionen och Sveriges ingenjörer också. Då, att vi kan ta ut bästa möjliga ifrån i löneökningar. Och det handlar ju om att våra medlemmar ska ha en reallöneökning. Att alla ska ha en reallöneökning. Men också att vår svenska industri behåller sin konkurrenskraft. För att det är vi alla jätteberoende av. Det är Göteborgs kommun i allra högsta grad beroende av och alla andra också. Så att vi landar där någonstans i slutändan i alla fall, ser jag. Men gärna att vi breddar gruppen. Eller också kanske vi ska ha ett helt annat samhälle. Men det är en väldigt stor fråga.
Nu ska jag också Heike få svara på denna frågan. Och sen undrar jag, är det någon som sitter och klämmer på frågor till panelen? Ja, bra. Då ska jag släppa Heike receptet. Vad ska vi göra?
Jag tror inte det finns ett recept. Jag tror att det är en stor utmaning vi står inför. Men lite när jag hör våra diskussioner så blir det lite det här nära det tärande. Det finns en bild av välfärdssektorn som kostar mycket. Utrymmet är lågt. Ja, hela det här perspektivet. Och då ska vi nog lära oss av det som har hänt kring lärarlönerna nu. Den dagen man inte kan garantera sjukvård, därför vi saknar sjuksköterskor. Det finns inga operationssköterskor. Utan vi får åka till Norge och operera oss istället. Medan man sitter i den inre cirkeln och funderar på industriavtalet. Då kommer man ju politiskt att gå in och agera och säga att ja, men då får vi lägga på 10 000 på sjuksköterskorna. Och när barnen far så illa i kommunerna så att vi faktiskt hamnar i ett Karlskronaläge lite här och där. Och jag lovar er, då kommer socialsekreterarna, då kommer säkert den ministern också gå ut och säga att det är klart att socialsekreterarna ska. Det vill vi inte. Utan vi måste kunna hantera den här frågan själv. Så jag önskar väl att den här inre cirkeln skulle vidga sig lite mer. Det är väl en sån här liten fråga. Men sen är det så att värderingar bygger ju inte bara på vilka avtal som sluts. Utan värderingar bygger på hur man ser på ett yrke, en profession. Alltså vad är ett yrke värt? Hur ser vi det? Och om det är könet som är perspektivet och att kvinnorna i så fall skulle lämna välfärdssektorn och gå över i industrin eller på något annat sätt bli tekniker, så kommer vi ju inte ha, då får vi ju se hur många män som kommer tillbaka till, går in i välfärden och trygga på välfärd. Det där tror jag inte på. Utan man måste jobba med att ändra de strukturer som finns i den offentliga sektorn, värdera upp de yrkena och se till att de får rätt lön för rätt jobb. Oerhört viktigt.
Bra, då ska vi se. Det kanske, det har vi någon sån här mikrofon på.
Hallå.
Nu. Då ska vi se, det var där ja.
Säg vem du är. Jag heter Anna Verkelin Alin och jag jobbar med jämställda löner på fackförbundet Kommunal. Och jag vill börja med att tacka dig här för det du avslutade med nu. Det är ju väldigt viktigt att se att det är oerhört kvalificerade yrken i offentlig sektor. Både de akademiska yrkena men också de med yrkesutbildning på gymnasienivå. Så det här med att fler män ska arbeta i kvinnodominerat och vice versa, att det är lösningen, det tror jag är väldigt farligt om vi ska prata om kvalitet i välfärdssektorn. Men jag har en fråga till dig Heike och till Katarina framförallt. Och det är det här med sifferlösa avtal. Jag undrar, hur ser ni på en eventuell risk att kvinnodominerade grupper inom offentlig sektor ställs mot varandra? Du Katarina nämnde bland annat att det här skapar utrymme att just göra justeringar mellan olika yrkesgrupper. Och då funderar jag lite på vilka, om det sker på bekostnad av andra kvinnodominerade yrken och hur i sådana fall ni ser på det.
Innan ni svarar så vill jag bara få ett grepp om det. Du ville en till. Är det någon mer som vill ställa frågor? Bra. Och det går att ångra sig. Alltså jag ville bara få någon känsla för om det var väldigt många. Ja, vem av er vill börja?
Ja, men jag kan väl med alltså det är bra att du tar upp det. Det är klart att det finns en risk. Det är ju dumt att säga att det inte är det. Men vi har ju också en risk kopplad, om jag tittar på våra medlemsgrupper hos oss. Där ser ju vi, alltså hur ska man fullt ut finansiera lärarlönerna när man har en kompensation som är delvis från staten, och vem ska man ta det ifrån? Så är det. Och det är klart att när vi ser i media att man faktiskt redan på förbundsnivå går ut och säger att det kan socialsekreterarna betala, då läser ju jag ragg. Det går ju inte. Alltså jag kan ju inte med all välmening titta in i min medlemskår och säga så här, att jag visst, ni gör ett fruktansvärt tufft jobb, men nu ska vi finansiera något som vi inte har varit överens om. Så det här är våran utmaning, det tror jag. Och därför skulle det vara bra om vi hittar en samordning utifrån att vi kan samlas och ha ett resonemang med varandra. Det är precis det som vi hade för några år sedan. Det tror jag är en jätteviktig fråga.
I tidningen Arbetet idag, jag har läst den lite i morse, trots att det var tidigt för mig i alla fall, så sades det att alltså det finns ju en, det är svårt med redovisning av statistik inom den här sektorn, den officiella i alla fall. Men nu kommer det uppgifter om att det går rätt så bra för tjänstemannagrupper inom den kommunala sektorn jämfört med kommunal. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv, om det här blir tydligt, finns det inte en risk att ni får grupper som blir otroligt missnöjda och några som är rätt så nöjda? Och, alltså det blir en schism mellan olika grupper.
Ja, men vi har ju haft det här systemet ett tag nu. Akademikeralliansen som är sök och jag tror vi är organiserade, eller har medlemmar inom 13 av Sakos förbund inom Akademikeralliansen i Göteborgs stad. De har ju haft det här avtalet i 15 år. Och det är inte så, tycker jag, att vi ställer kvinnodominerade yrken mot varandra. Och det är väl därför som det också går långsamt för var och en, kan man säga. För vi vill gärna inte ta en grupp i taget. För ur arbetsgivarsynpunkt så är det en dålig lösning. För det blir bara... men då får man hålla tillbaka dem nästa år. Och då resultatet är ju noll egentligen i vad man har åstadkommit. Så vi jobbar ju med att försöka ta med de som vi ser att vi behöver göra löneprioriteringar på. Och det är klart att prioriteringar är ju alltid att någon får mindre. Annars är man ju dum om man säger att man kan prioritera alla. Det kan det inte. Men jag ser nog inte att det har inneburit att vi ställer grupper mot varandra. Och jag tror inte heller att våra fackliga organisationer ser det så i Göteborgs stad.
Då ska vi se, då var den sista frågan där.
Pasi Keskikastar i Arbetsförmedlingen. Det är min enda myndigheten. Jag vill inleda med det att vi har ungefär 150 000 människor som...
Inte för långt inlägg bara.
150 000 människor som varje dag går till jobbet tack vare med en arbetsgivarstöd i form av lönebidrag, anställningsstöd eller något annat. De flesta av dem som... har de lägstlönen eller underlägstlönen. Och de påverkar förstås ingången sen när några av dem går till fastanställning eller normalanställning. Samtidigt har vi nu, som Heike konstaterar, vi har, och alla vet, vi har på gång en enorm mängd människor hit från olika flyktingföräldrar. Och det pratas nu att man ska ha låglöne eller mindre kvalificerade yrken till dem. Och det är faktiskt faktum att vi har sådana yrken. Vi har sån skara. Kommer det att växa ännu mer, så hur tror ni att det kommer att påverka ert arbete med jämställda löner och lika löner för kvinnor när vi har en sån reserv?
Eller, alltså det var inte vårt. Alltså, jag tittar, det är 5 minuter kvar av hela seminariet och då slänger du in hela låglönefrågan. Som ju är otroligt komplex. Men på sin plats att ändå ta upp. Så att jag tycker att vi avslutar med den. Alltså det finns nu en diskussion om att vi måste till och med sänka löner för att öka möjligheterna för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Vi tar varvet sådär helt enkelt. Heike, du får börja och så får Katarina sluta.
Det finns ett stort problematik med den typen av argument att man ska sänka lönerna. Akademikförbundet SSR gjorde en studie på försörjningsstöd. Hur många har försörjningsstöd av rätt skäl enligt socialtjänstlagen? 7 av 10 har det. Och de 7 som har det inte är på grund bland annat av att de är låglönesatta. Så de måste söka kompensation till försörjning, med försörjningsstöd. Alternativt man har en deltid man inte kan leva. Ofta är det kvinnor. Så att det finns ju, någonstans ska människor överleva, och vi har ett välfärdssystem och vi har ett sista skyddsnät som backar upp. Och då kan jag tycka att det är jättemärkligt att vi låter skattepengar subventionera låga löner i form av att man dessutom får ett försörjningsstöd. Så att det finns en problematik i det. Sen ska jag inte, kan man inte blunda för att vi har en utmaning i tröskeln in på arbetsmarknaden, för det är det man pratar om. Och det kan vi, det är värt en eget seminarium, tänker jag. Men jag tror att här finns en stor utmaning, och det kan också säkert påverka kopplat till jämställda löner, beroende på vilka sektorer är man tittar på som då skulle vara de grupperna. Då. Marie?
Ja, alltså när det gäller industrisektorn så kommer inte det att ha någon betydelse överhuvudtaget, därför att industrin anställer inga på grund av att det är lägre löner. Det finns inte på kartan. Man anställer, eller man hittar inte kompetent personal ens en gång. Och sen har vi dessutom pratat om att vi har ett yrkesintroduktionsavtal som gäller unga, som även skulle kunna omfatta nyanlända. Och där kan man betala en lägre lön, men det innefattar då att man ska gå igenom en utbildning. Så. Sen finns det ju andra LO-grupper, arbeten som kanske är mycket mer, eller det blir ett mycket större tryck på kring den här frågan. Så jag bollar över till Per.
Tack. Jo, alltså vi har ju en motpart i form av dagens gamla arbetsgivare, Svensk Handel, som är väldigt nu då pratar om att vi måste både frysa och kanske till och med ibland hör man mellan raderna sänka ingångslönerna, lägstlönerna. Alltså det här har vi haft ett experiment i den gamla regeringen och prövat. Inte att vi sänkte lönerna, men att vi subventionerade för arbetsgivarna med rejäla arbetsgivarrabatter. Och det är ju bara att konstatera, statistiken visar att det blir inga jobb. Det blir inga jobb. Så att tro, ska man då prata om en lön så att det skapar nya jobb? Ja, då börjar vi prata om löner som ingen kan leva på. Och det tror jag inte vårt samhälle klarar av.
Katarina?
Ja, vi har också ett motsvarande sån yrkesintroduktionsavtal inom den kommunala sektorn. Men vi har ju också ett väldigt stort behov av att släppa in människor på arbetsmarknaden av olika skäl, för att vi inte ska få ett samhälle som spricker. Så att det finns anledning att jobba med de här frågorna. Det gör vi i Göteborgs stad, och vi behöver hitta former för att hitta vägar in på arbetsmarknaden för människor som inte, vars enda problem möjligen är att de inte pratar svenska som vi gör, som är födda här. För det är ett stort problem att inte tala svenska på den svenska arbetsmarknaden fullt ut. Så är det.
Tack så mycket, panelen. Tack alla andra. Jag tycker vi ger oss allihopa en applåd.